Så det var trevligt, va? Rubriken för dagens predikan är nästa generation. Nästa generation. Och jag kommer att predika och det tala om spänningen mellan människans ansvar i evangelisation och Guds suveränitet. Kyrkans ständiga utmaning och kallelse är att vinna människor för Jesus. Att se en stad bli förvandlad. Och utmaningen för kyrkan blir således att vinna generation efter generation. Om vi leker med tanken. Tänk dig att alla som är över 20 år i Motala skulle bli frälsta. Tänk den tanken. Krista har tänkt den massa gånger. Tänk dig alla över 20 år i Motala blir frälsta. Då bygger vi Globen Motala och vi fyller den 2 gånger per söndag. Amen. Ja, Kristus smigropar här uppe just nu. 2 gånger per söndag fyller vi Globen Motala. Men ifall de som är under 20 inte får möta Jesus, då kan det gå från att fylla Globen 2 gånger till att helt dö ut inom en generation. Kyrkans ständiga uppdrag och kallelse är att vinna människor för Jesus. Att utbreda Guds rike generation efter generation. Och att se en stad ständigt förvandlas om och om igen. Dagens huvudtext är Matteus 9, 36-38. Så ifall du med din bibel är du varmt välkommen att slå upp den. Det står så här. När Jesus såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sa det till sina lärjungar, skörden är stor, men arbetarna, de är få. Be därför att skördens herre, att han skickar ut arbetare till sin skörd. Bakgrunden till denna text är att Jesus något kapitel tidigare har kallat tullindrivaren Matteus att bli hans lärjunge. Och Israel i denna tid var under romersk ockupation. Romarna hade ockuperat landet Israel. Och judarna levde därmed inte i det löfte som Gud hade gett dem. Ett eget land som skulle flöda av mjölk och honung. Judarna levde inte i detta löfte. Men judarna, de väntade efter Messias. De väntade efter den smorde sänd av Gud som skulle upprätta riket till Israels folk. Den smorde som skulle sätta dem fria. Så judarna väntar på Messias. De väntar på sin återlösare. Den ska sätta dem fria. Och tiderna för det judiska folket var väldigt svårt. Och trycket på dem var väldigt hårt. Och i försök att någonstans inför Messias återkomst att hålla ordning i leden, Så drev man vissa frågor väldigt hårt. Och människor som ställde sig utanför ledet, som började beblanda sig med hedningar, eller kanske till och med samarbeta med fienden, romarna, de var inte jättepopulära. Och en kategori av dessa impopulära människor var just tullindrivarna. Det var nämligen så att romarna hade under sin ockupation anlitat judiska tullindrivare som skulle ta tull från judarna allt eftersom man köpte och sålde saker. Och dessa tullindrivars uppgift var att ta en viss summa pengar i tull. Men dessa tullindrivare tenderade att göra, det var att de tog en liten extra bit. De höjde tullen lite för att sko sig själva. Man kan säga att de var som lapplis med provision liksom. Det är ingen bra kombo. Det som hände var att tullindrivarna, de var mer eller mindre hatade. För judarna, och speciellt de rätt trogna fariseerna, som strävade ivrigast för att hålla ordning i leden, för att det skulle vara rent bland Guds folk. För de var tullindrivarna, kvisslingar, förrädare, som partnade med fienden. Som hade övergivit Gud. Men det var just en sån som Jesus gick till. En tullindrivare. kanske den värsta sortens syndare ur många ögon. Det var den han gick till för att kalla den här syndare att bli hans lärjunge. Och det som händer från att Jesus kallar Matteus fram till dagens text, det är att irritationen bland judarna och fariserna specifikt växte allt mer. Och den växer och växer och växer och växer. Vem tror Jesus att han är? Att han umgås med dessa syndare? Att han ligger till bords med dessa människor? Vem tror han att han är? Och med denna bakgrund kommer vi till dagens text. När Jesus såg folkskarorna förbarmade sig han över dem. För de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sa det till sina lärjungar. Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför att skördens herre, att han skickar ut arbetare till sin skörd. När Jesus såg folkskarorna, alltså inte de i stora arenor, inte de i stora kyrkor, utan han såg människan runt omkring sig, då förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa. För att låna 98 version av folkbibeln står det att de var rivna och slagna, som får utan herde. Och det är en väldigt viktig fras. Dessa människor, de var rivna och slagna, härjade och hjälplösa, som får utan herde. I Israel fanns det väldigt många andliga herdar. Det fanns väldigt många människor, rabbiner och sånt, som hade den titeln att jag är en herde för Israel. Men samtidigt som det fanns folk som påstod sig ha den titeln, så var det inte lika många som uppfyllde den rollen som just herdar. Och på grund av detta så fanns det en massa härjade, hjälplösa, rivna och slagna människor. På grund av avsaknad av verkliga herdar, herdar som fullt ut levde ut sin kallelse, och på grund av skaror av människor som just var brustna, trasiga, fallna i synd, så kommer vi till Jesus lösning på problemet. Lite i vers 37-38. Det står så här. Och han sa till sina lärjungar, de upprättade syndarna, skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför att skördens herre sänder ut arbetare till sin skörd. Skörden är stor. Behoven var många. Men de som arbetade var få. De som arbetade var få. Och Jesus lösning på detta problem kommer i vers 38. Be därför att skördens herre, att han skickar ut arbetare till sin skörd. Och i denna vers hittar vi två viktiga komponenter. Två oerhört viktiga komponenter i att bringa in skörden. En av dessa komponenter är Guds. Och en ligger på människan. Och jag tycker vi börjar med Guds ansvar. I denna vers så kallar Gud fadern för en väldigt viktig term. Han kallar honom för skördens herre. Märk det noga. Jesus kallar fadern för skördens herre. Hon ska sända ut arbetare till vad? Till sin skörd. Från början till slut så är frälsningen från Herren. Och vi kan inte bidra till vår frälsning. Vi kan inte göra någonting för att lite mer frälsta så här. Utan frälsningen är helt och hållet beroende av Gud och hans nåd. Vi kan inte manipulera fram frälsning hos människor. Visste ni det? Jag tycker om att köpa lampor ifall ni inte märkt det. Men lampor kommer inte få en människa bli född på nytt. Amen. Hype. Hög ljudvolym. Kan vara jätteroligt. Men det kommer inte få en människa född på nytt. Sökarvänliga budskap kommer definitivt inte få människor född på nytt. Absolut inte. Sånger som anpassas efter människor och vad de tycker om kommer inte få människor födda på nytt. Nej. Frälsningen är från Herren och det är bara Gud som kan föda en människa på nytt. I Johannes 6, vers 44 säger Jesus att ingen kan komma till fadern om det inte blir honom givet. Alltså ingen kan bli kristen, ingen kan få förlåtelse för sina synder, ingen kan bli född på nytt om inte Gud Fadern i sin nåd drar en människa till sig. Varför kan man undra? Jag personligen tror att Jesus ger svaret några kapitel tidigare, Johannes 3, vers 19-20. Det Jesus säger så här: och detta är domen, ljuset, alltså Jesus, kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset, eftersom att deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Ingen kommer till Fadern om det inte blir honom givet. Vet ni varför? För att människan inte vill i sig själv. Jag vet inte ifall jag gjort något dumt någon gång. Det har jag gjort kanske 2 gånger i mitt liv. Eller lite fler kanske. Och när jag gjort något dumt, när jag syndat, då skäms jag. Och något jag inte vill göra, det är att skriva på Facebook eller ringa mina päron liksom. Ja, men vill veta en grej? Utan när jag bär på mörker, då flyr jag från ljuset lätt. Ingen människa, ingen andligt död människa vill komma till ljuset av sig själv. För att om de gör det så kommer de stå nakna inför en helig Gud. Och de kommer få överlämna sina synder. Överge sina synder. Och det vill de inte. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 12, vers 2 så här: att Jesus är trons upphovsman och fullkomnare. Att han är den som initierar frälsning. Han är den som initierar tro. Påbörjar tron. Och han är också den som fullbordar frälsningen. Så med det sagt om att vi är totalt beroende av Gud, vad innebär då detta? Om Guds komponent är att frälsningen är helt av honom, han är den enda som gör det och vi kan ingenting göra, innebär det då att vi kan sitta och pilla navel, leva i apati, inte behöva bry oss? Jag tror inte det. Jag tror verkligen inte det. Även om Gud är suverän, även om Gud har all makt, även om det är Gud som gör det, till han ska all ära vara, så är den kristna kallelsen och Bibelns vittnesbörd inte mänsklig apati bland Guds församling. I första Korinthierbrevet kapitel 3, vers 6-9 skriver Paulus så här, och han skriver ju om spänningen mellan människans ansvar och Guds suveränitet. Och han skriver följande: jag, alltså Paulus, planterade och Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, utan bara Gud som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är Guds medarbetare och ni är Guds åker, Guds byggnad. Enligt vers 6 så planterar Paulus. Enligt Guds kallelse så planterade Paulus. Och enligt Guds kallelse så vattnade Apollos. Men samtidigt som Gud faktiskt kallade dem att göra detta, så var det Gud som gav växten. Det är Gud som ger växten. Och enligt vers 7 så skriver Paulus att den som planterar och den som vattnar inte betyder någonting. Den som planterar och den som vattnar betyder ingenting. Märk noga det här. Att Paulus skriver inte detta för att säga att du är värdelös. Han skriver inte detta för att säga att du inte betyder någonting. Han skriver inte detta för att klanka ner på dig. Han skriver inte detta för att säga att du inte har några gåvor. Vet du vad han skriver? Han skriver detta om sig själv. Jag, Paulus, som planterade. Och Apollos, han som vattnade. Vi betyder ingenting. Utan Gud som gav växten. Och jag tycker det är väldigt intressant. Jag tycker det är väldigt, väldigt intressant. För Paulus, han är en av mina idoler. En kille jag ser upp till. En kille jag gärna skulle vilja bli. Men som jag inte riktigt lyckas med. Men det kommer. Paulus skriver om sig själv i andra Korinthierbrevet 11, vers 23 och framåt. Då skriver han så här om sig själv och sin kallelse och vad han gör för evangeliet. Han som inte betyder någonting. Hänger ni med? Här kommer det. En lista. Paulus, han har arbetat mer än alla andra. Han har suttit i fängelse mer än alla andra. Han som utstått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i fara. Han som över 5 gånger fått 40 gisselslag. Han som 3 gånger blivit piskad med spö för sin tros skull. Han som blivit stenad. Han som 3 gånger lidit skeppsbrott. Varav 1 gång då han låg i vattnet ett helt dygn. Ute på djupt vatten står det till och med. Han som utstått faror på floder. Faror bland rövare. Han som utstått faror från landsmän. Faror från hedningar. Faror i städer. Faror i öknar. Faror på hav. Han som ofta lidit nöd. Han som nästan alltid varit hungrig. Och han som ofta varit naken. Han skriver om sig själv. Efter allting han har gjort och utstått för Gud. Efter allting han pushat in och försökt. Och skriver han om sig själv. Att jag betyder ingenting. Och Apollos, den andra killen. Han betyder ingenting. Utan Gud som ger växten betyder allt. Och märk noga, återigen, att han säger inte detta för att säga att han är värdelös. Det är inte hans poäng. Han säger detta för att han vet vem man tror på. Och han vilar i vetskapen om att även om han gör allt under dagarna för att så många människor som möjligt ska få möta Jesus. Samma frälsare, samma kärlek som han fick möta på väg till Damaskus. Samtidigt som han lever fullt ut som att allting hänger på honom på ett sätt. Han gör allt han kan. Så somnar Paulus i vetskapen, tror jag, om att i slutändan så är det Gud som gör det. Gud är den som frälser, helar och upprättar. Paulus hade blivit född på nytt. Och Guds kärlek drev honom. Hans liv var inte längre hans eget. För han hade mött någon mycket större än han själv. Och han kunde inte sitta still. Utan Kristi kärlek drev Paulus. Till vad? Till att lida skeppsbrott, till att bli piskad, till att sitta i fängelse, till att bli slagen, att bli stenad, att vara naken, att vara fattig. Varför? Jo, för han levde för någonting större. Han hade lämnat denna värld med allt vad den kunde erbjuda honom. För att han hade sett en mycket större skatt i himlen. Därför kan han säga att för mig är Kristus livet, det är allt jag har. Och döden, den är vad? En vinning. Vet ni varför? För då slipper han lida. Han får komma till Gud. Paulus fortsätter i dagens huvudtext i vers 8. Och säger så här. Den som planterar och den som vattnar är inte två, inte tre, utan ett. Kristi församling, Guds församling, liknas i Bibeln som Kristi brud. Och Jesus kommer komma tillbaka till en brud en dag, inte till ett harem. Paulus skriver, den som planterar och den som vattnar är ett. Och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är Guds medarbetare, skriver Paulus, vers 9. Och ni, Guds åker, Guds byggnad. Den som planterar och den som vattnar, de är ett. Vi är Kristi kropp. Vill ni veta en grej? Det innebär att vi behöver varandra. Du behöver mig lika mycket som jag behöver dig. För om inte jag har dig, då kommer jag halta väldigt, väldigt mycket. Ifall du inte har mig, så kommer du halta lite också kanske, förhoppningsvis. Vi är Kristi kropp, och den som planterar och den som vattnar, den ska vara ett. Har du gåvor? Det tror jag. En rak fråga. Du behöver inte räcka upp handen, du behöver inte svara högt. Men är dina gåvor i funktion? Har du någon gåva som faktiskt inte är funktion? Någonting som du vet att Gud har lagt på ditt hjärta, men som du kanske inte vågar att leva ut. Du kanske som yngre, om man får säga så, upplevde en kallelse för ungdomar. Och du kanske fortfarande känner ett hjärta för ungdomar, för nästa generation. Men du kanske känner att jag kan inte riktigt vara med, jag passar inte riktigt in. Ifall du känner att du brinner för ungdomar, vi ser ungdomars frälsning, då vill jag, som en del av Kristi kropp, att du gärna pratar med mig. För vi behöver förebedjare. Vi behöver folk på läktarbönen. Vi behöver folk på läktarbönen, rent praktiskt behöver folk på läktarbönen på våra encounter. Och där kan du få vara med och så in i nästa generation. Det finns många andra gåvor som behövs. Vi behöver folk till ljud och bild. Vi behöver folk som städar. Amen. Nej, okej. Har du gåvor som just nu vilar? För om du har det, då haltar Kristi kropp i denna stad. För Gud har inte satt det här för att samla på gåvor. Som du kan kolla på hemma, liksom, vad fin gåva jag har. Utan Gud kallar dig att använda dina gåvor. Christer är inte här idag, men jag kan tycka, ifall ni känner att du har gåvor som du vill använda, vi kan mailbomba honom, tycker jag. Får se hur många mejl han får. Skriv: Christer, jag vill göra det här. Finns det något jag behöver hjälp med? Paulus skriver: den som planterar och den som vattnar är ett. Och var och en ska få sin lön efter sin gåva. Nej, det står inte. Efter sitt arbete. Frälsningen av nåd genom tron. Vi kom till himlen helt utan egen merit. Men Bibeln talar om skatter i himlen. Och Paulus, han verkar springa rätt hårt för att få dessa skatter i himlen. Ibland kan jag höra människor säga: ja, men bara jag kom in i himlen så lugnt för mig. Det är allt jag behöver. Och det låter rätt heligt. Jag har själv sagt så många gånger. Men desto mer jag läser Paulus, desto mer tycker jag se att Paulus, han ville komma till himlen, definitivt. Men Paulus insåg att det fanns skatter i himlen. Han definierar inte det tydligt. Jag har inga raka svar på det. Men det finns skatter i himlen. Och de verkar han vilja ha. Så mycket att han utstod allt det där. Använd dina gåvor. Och utmana mig att använda mina gåvor. Vi är Kristi kropp och vi behöver hjälpas åt. Tillbaka till huvudtexten. Vers 38. Be därför att skördens herre, att han skickar ut arbetare till sin skörd. Be att Gud, som är allmakts Gud, sänder ut arbetare till sin skörd. Och jag är inte jätteduktig på grekiska, men lite kan jag. Och det grekiska ord som används för att skicka ut eller sända ut kan också översättas till att kasta ut. Så man skulle kunna översätta, nu har vi folkbibel här, men vi tar King Carls version eller någonting. Be därför att skördens herre kastar ut arbetare till sin skörd. Be därför att skördens herre, Gud allsmäktig, vår Gud, att han kastar ut dig till sin skörd. Be att Gud kastar hit människor till sin skörd. Jag ber även att Gud kastar ut dig och mig till sin skörd. Ska avsluta och lovsångsteamet kan komma upp på scenen igen. Och förebedjare kan göra sig redo. Gud, han är suverän. Han har all makt i himmel och på jorden. Och all ära tillhör honom. Och vi som kristna är helt och hållet beroende av honom. Gud, och endast Gud, enda den som kan frälsa och föda människa på nytt. Att föra människa från död till liv. Gud är den som drar människor till sig. Och han är den som ger växten. Detta är dock ingen kallelse till apati. Utan det är snarare en salig visshet om. Att i allt vad vi gör, allt vad vi uthärdar, allt vad vi utkämpar. Så kan vi vila i att i slutet av dagen så är det Gud som ror båten i hamn. Att Gud är den som frälser. Ska vi stå upp tillsammans?